Hörrni, en av de förmånerna som jag har som pastor är att bland mycket annat så uppmanar ni som församling mig att läsa Bibeln tillsammans med er. Under veckan så läser jag Bibeln och förbereder en predikan. Jag läser Bibeln och funderar på vad i all sin dar kan det finnas i den här texten som det är värt att förmedla. Hur talar Gud genom de här bibelberättelserna? Och så är det ju så att när vi öppnar Bibeln så inser vi att någonting stort är på gång. Gud håller på och försonar allt med sig. Det är den här berättelsen som pågår från början till slut om hur Gud i kärlek vänder sig till den värld han har skapat för att återställa och förnya allt. Och så är vi just nu inne i en predikoserie då vi bläddrar oss igenom en bok i Gamla testamentet. Daniels bok som är full av klassiska söndagsskoleberättelser. Och sen däremellan så är det lite obegripligt. Men det där läser vi nu i tron att Gud talar in i våra liv genom de här texterna. Och idag så ska vi återvända till den här bibelboken och följ med. Jag kommer att läsa nästan lika mycket som förra veckan. Ingen gick, tack. Men det här är intressant. Vi läser från Daniels bok kapitel 3, vers 31 och så börjar vi så. Då står det så här. Från kung Nebukadnessar. Till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkänna ge de tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, ja mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike och hans välde varar från släkte till släkte. Jag, Nebukadnessar, jag levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Så börjar den här berättelsen. Och den här episoden är berättad i jag-form. Och det är ingen mindre än kung Nebukadnessar själv som faktiskt berättar om någonting i hans liv. Någonting som måste ha väckt förundran och nyfikenhet. Troligen så florerade rykten om att kungen under en period hade varit helt galen. Stämmer det att vår kung Nebukadnessar var helt galen under en period? Och då tar han liksom tag över sin egen berättelse och så berättar han att jag, Nebukadnessar, jag levde i lugn och ro i mitt hus. Jag var lycklig. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Nebukadnessar, världens mäktigaste person som regerar över det här blomstrande riket, ett expanderande rike. Världen ligger för hans fötter. Men världens mäktigaste man kan inte få en hel natt med god sömn. Det här att han inte kunde sova. Ja, men sömnlöshet verkar inte bara vara ett nytt problem. Det är många idag som sliter med att inte kunna sova gott. Det gjorde också Nebukadnessar. Det är mycket som vi kan styra över, men inte allt. Nebukadnessar, han kan inte sova. Han besväras av drömmar. Och det här är någonting återkommande. När man läser Daniels bok så märker man redan i kapitel 2 att det finns problem med dålig sömn där också. Och nu har vi kommit till kapitel 4. Och då drömmer han igen. Då på den tiden, då ansåg folk i allmänhet att det här med drömmar, det är intressant. Det vanliga synsättet det var att våra drömmar, de bär på en hälsning och ett tilltal. Så det är inte konstigt att kungen liksom grubblar och funderar på, vad betyder den här drömmen? Och berättelsen, den tar sin början i det kungliga palatset i Babylon. Nebukadnessar, han är hemma. Det är lugnt och stilla. Och det är då Gud talar till honom genom en dröm. Det är när det har lugnat ner sig och blivit stilla runt omkring. Det är då som Gud når fram.
Och det är ju verkligen inget revolutionerande i den noteringen. Det är ju ganska välkänt att det finns tider och stunder, tillfällen då vi är mer uppmärksamma. Mer kontaktbara och mottagliga för det Gud har att säga till oss.
Moder Teresa har uttryckt det så här. Herre, liksom himlens stjärnor är synliga blott i nattens tystnad. Lär oss förstå att endast i själens tystnad uppenbaras dina under. Kristna har i alla tider talat om att tystnad, avskildhet, stillhet är viktigt för att kunna höra Guds röst. I perioder kan vi leva på, vi rusar på fullt upptagna med studier, arbete, med hus och hem, vänner och intressen. Och vi stannar liksom inte upp. Men så kommer lördagmorgonen. Eller om några veckor, sommarsemestern. Eller någonting annat som gör att vi plötsligt varvar ner. Och då händer det inte sällan att vi också märker att vi är mottagliga. Öppna på ett annat sätt. Jesus själv hade en vana för att dra sig undan. Vi läser att han gick ut i naturen, upp på ett berg, in i en trädgård. För att vara för sig själv. Eller kanske snarare för att vara ensam med sin himmelske far. Det finns tillfällen då vi är mer uppmärksamma. Och Gud talar på 1000 olika sätt. Nebukadnessar, han berättar att jag var hemma i mitt palats. Utan bekymmer, jag var tillfreds. Och då drömmer han. Gud talar vid det här tillfället genom en dröm. Men Nebukadnessar blir förskräckt. Och vet inte hur han ska tolka och förstå det han är med om. Så han kallar in expertisen. Vi läser om det här i kapitel 4. Hela gänget kommer igen. De har varit där i kapitel 2. Och nu så dyker de upp igen. Det är magiker, spåmän, besvärjare, trollkarlar och stjärntydare. Det är ett väldigt spring i korridorerna. Och till slut så kommer också Daniel. Han blir påkallad eller inbjuden, dit kommenderad. Och då så kommer han fram till kungen. Och kungen berättar ganska ingående den här drömmen han har haft. Om hur han har sett ett stort och blomstrande träd. Som huggs ner. Men det är en stubbe kvar. Så beskrivs drömmen. Och nu hoppar vi in i berättelsen igen. Häng med från vers 15. Nebukadnessar säger. Det där var drömmen som jag, kung Nebukadnessar, hade. Nu får du, Beltesassar, Daniel, tyda den. För ingen av alla de visa i mitt rike kan ge mig tydningen. Men du kan det, för heliga gudars ande bor i dig. Ingen press. De andra kan inte. Nu är det din chans. Jag tror på dig. Take your time. Vers 16. Då stod Daniel, som också kallades Beltesassar, en stund bestört. Fylld av oroliga tankar. Men kungen tog till orda igen och sa, Beltesassar, låt inte drömmen och dess betydelse skrämma dig. Beltesassar sa, min herre, o att drömmen hade gällt dina fiender och dess betydelse dina motståndare. Trädet som du såg, som var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes över hela jorden. Med så vackert lövverk och så mycket frukt att det hade föda åt alla. Ja, trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen. Det är du själv, o konung. Du har blivit stor och väldig och din storhet har vuxit och når upp till himlen. Och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Men kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga, hugg ner trädet och förstör det. Men stubben ska lämnas kvar och rötterna i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dagg och ha sin lott bland markens djur, tills 7 tider har gått fram över honom. Det här betyder, o konung, att det är den högstes beslut som har drabbat min herre konungen.
Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. Sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors rike och ger dem åt vem han vill. Men att det befalles att trädets stubbe med rötter skulle lämnas kvar, det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har insett att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från din missgärning genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång ska bestå. Allt detta hände med kung Nebukadnessar. 12 månader senare så gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel och han tog till orda och sa: här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med min starka makt till ära för mitt majestät. Medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen: till dig, kung Nebukadnessar, ska det sägas, ditt rike har tagits från dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska 7 tider gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. I samma tid gick ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar. Han blev utstött från människorna och måste äta gräs som en oxe. Och himlens dagg fuktade hans kropp tills hans hår växte och blev som örnfjädrar. Och hans naglar blev som fågelklor. Men när tiden hade gått så lyfte jag, Nebukadnessar, min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting och han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör? Vid samma tid så återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himlens kung. För alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta. Och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Så lyder Guds ord till oss idag. När Gud talar så är det inte alltid bara för att uppmuntra och bekräfta oss. Ibland är det mer utmanande. Gud tillrättavisar och korrigerar. Budskapet i den här drömmen som kungen har, det är: om du fortsätter att leva som du gör just nu så kommer det gå helt åt skogen. Det blir katastrof. Omvänd dig. Ändra ditt liv. Och inbäddat i den här allvarliga varningen så finns det också en inbjudan till omvändelse. Det finns en dörr som står på glänt. Det finns en väg ut. Det är varken tvärkört eller nattsvart. Inte ens för Nebukadnessar. Det finns en möjlighet till omvändelse. Utplåna din synd, säger Daniel, genom att göra gott. Utplåna din skuld genom barmhärtighet mot de fattiga. Vad gör Nebukadnessar när han hör och förstår? Svaret är: han gör ingenting. Han väljer att blunda. Han stoppar huvudet i sanden. Han väljer att inte göra något åt det Gud har sagt genom den här drömmen. Kanske är det så att nattens upplevelse, den här drömmens allvar, mattades när solen gick upp. När han i vaket tillstånd i fullt dagsljus funderade på det som han hade drömt, så då tynar det bort och avfärdar han det. Han fortsätter att leva som vanligt. Han hade en dröm, han fick ett tilltal, en hälsning. Han lyssnar, han förstår. Men sen tar det stopp. Och jag tror att vi är flera som kan känna igen oss. Det är lätt, det är en sak och det är ganska lätt att lyssna. men någonting helt annat och betydligt svårare att faktiskt handla och agera utifrån det jag har hört. Att handla och agera utifrån ny kunskap, det kräver mer av oss än att lyssna. Så var det för Nebukadnessar, och det tror jag vi kan känna igen oss i. Vi kan ha ögonblick då vi ser klart, då vi inser att något behöver göras. Men den stora tragedin är ju att vi har så lätt att förneka de signaler som kan leda oss rätt. Likt Nebukadnessar så uppfattar jag att vi ofta, kanske allt för ofta, slår bort det vi uppfattar. Vi väljer att inte lyssna. Vi distraheras och så avleds vi från att ta Guds ord på allvar. Vi skjuter ifrån oss det Gud har talat till oss om för att istället fortsätta bygga på det Babylon vi finns i utan hänsyn till Gud och hans ord. Vad är det som händer? 12 månader senare så struttar Nebukadnessar runt som en påfågel på taket till sitt palats. Han skryter och skrävlar och berömmer sig själv och säger: detta är det stora Babylon som jag själv har byggt till en kunglig huvudstad med min egen kraft, till min egen ära. Men så avbryts han av en annan röst, en röst från himlen som säger: ditt rike har tagits ifrån dig. Och mycket riktigt så blir det. Nebukadnessar tappar allt. Han förlorar förståndet. Kungen blir tokig och börjar bete sig som ett djur. Han måste tas åt sidan av rådmännen för att inte totalt förnedra sig. Det är ett totalt sammanbrott. Och i ett par korta meningar så beskrivs hur allt det som Gud har varnat för plötsligt drabbar Nebukadnessar med full kraft. Han blir utstött. Och det tragiska är ju att den här förödmjukelsen hade kunnat undvikas. Nebukadnessar var ju varnad, men han valde att inte agera. Och då kan man ju fundera, vad är det som håller honom tillbaks? Som gör att han inte kan respondera när Gud har talat till honom? Och svaret är att det handlar om högmod. Kungens tillstånd beror på högmod. Jag tänker problem. Så är det i den här berättelsen. Det stora problemet som Nebukadnessar brottas med och som behandlas i det här kapitlet, det handlar om högmod. Kungen hade stor makt, men Nebukadnessar gör sig större än den han var. Han personifierar en högmodig människa. Han talar om att han talar som att allt vore hans egen bedrift, som att allt är till hans ära. Som att varken Gud eller andra människor finns med. Den som är högmodig är uppfylld av sig själv. Högmodet blåser upp egot och uppblåsta människor är ofta dryga. Högmodiga människor har en tendens att vara nedlåtande mot andra och behandla andra som luft. Och i veckan har jag tänkt så här: gode Gud, det är som att riskgruppen för högmod är inte tonåringar, utan det är ju vi, medelålders och äldre. Det är ju vi som är särskilt utsatta för att drabbas av högmod. Alltså vi är ju riskgruppen. Vi som tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Livserfarenhet är ju bra, men med stor erfarenhet så kommer ju också en risk för högmod. Och jag tänker att högmod, det är toxiskt, det är giftigt, det är destruktivt av tre skäl. Lite kort och snabbt bara. Högmod ger mig en förvriden bild av mig själv. Jag är inte viktigare eller för mer än alla andra. Det är dåraktigt att tänka så. I sitt högmod tänkte Nebukadnessar att han klarade sig själv utan Gud. Att han kunde skapa sig en egen och trygg framtid på egen hand. Men Bibeln påminner oss om att det är dåraktigt att tro att vi har framtiden i våra egna händer. Att,
att vi skulle klara oss själva. Vår framtid och våra liv är ju en gåva från Gud. Vi vet inget om morgondagen, men vi får leva i förtröstan på Guds omsorg. Och vår frihet ligger i att inse och bejaka att vi bara är människor, varken mer eller mindre. Högmodet förvrider bilden av mig själv. Och högmodet försvårar eller trasar sönder de nära relationerna. Att vara med en högmodig människa, det är inte roligt. Att umgås med någon som anser sig veta allt om hur saker ska vara och göras, det är inte särskilt inspirerande. Att vara med en högmodig person gör att vi faktiskt känner oss illa till mods. I närheten av sådana personer så är det lätt att känna att jag förminskas. Jag känner mig inte trygg. Högmodet försvårar de nära relationerna. Och hos troende människor så kan ibland högmodet avslöja sig i hur jag förhåller mig till en församling. I mitt högmod kan jag lockas och förledas att tänka att jag klarar mig bra själv. Jag är kristen på egen hand. Jag behöver inte den troende gemenskapen. Högmodet försvårar, komplicerar, till och med trasar sönder de nära relationerna. Och sist men inte minst så förvränger högmodet Bibelns budskap. Jag har i veckan bläddrat i din bok Inga-Märta. Inga-Märta skrev en bok för x antal år sedan om dödssynderna. Och den sista av dessa destruktiva krafter är högmodet. Och Inga-Märta skriver att den moderna människan har gjort sig själv till universums centrum och lever som om Gud inte fanns. Människan känner sig moraliskt ansvarig enbart inför sig själv och har blivit alltings norm. Högmodet förvränger Bibelns budskap om att det är Gud som är Gud och jag är skapad till hans älskade barn. I vårt högmod så lockas vi att, och förleds vi till att tänka att allt ska kretsa omkring mig. Gud och Bibeln förskjuts i periferin och jag står kvar i centrum. Högmodet står emot det goda som Gud vill. Högmodet förvrider, förvränger, försvårar. Och Bibeln säger gång på gång att Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka visar han nåd. Kännetecknet på en troende människa är ödmjukhet. En ödmjukhet inför Gud, inför andra människor. En ödmjukhet inför livet. Och återigen så är det Jesus själv som visar vägen när han säger: kom och lära mig. Jag som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Och de tidiga apostlarna snappade upp detta. Petrus säger: klä er i ödmjukhet mot varandra. Och Paulus skriver upp och säger: lev i samma kärlek, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan på andras. Var så till sinnes som Kristus var. Det här stryks under gång på gång i Bibeln. Att kännetecknet på en människa som lever med Gud, det är inte högmod utan ödmjukhet. Det är vad Gud försöker förmedla till Nebukadnessar. Men att upptäcka och behandla sitt eget högmod, det är inte enkelt. För vi vill vanligtvis inte kännas vid vårt högmod. Nebukadnessar ville inte det. Och vi har vanligtvis också svårt för det. Så det händer tragiska saker i den här berättelsen i Daniel 4. Men när tiden har gått, den fastställda tiden, så läser vi att Nebukadnessar såg upp mot himlen. Men när tiden hade gått så lyfte jag Nebukadnessar min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Det är då. När han lyfter sin blick till himlen, när han ser bortom sig själv, när han vänder sig till Gud, det är då som han blir rehabiliterad, som han kommer i balans igen, får tillbaka sitt förstånd. Det som läker Nebukadnessars trasiga inre och ger hans själ ro, Det är insikten. Det är Gud som råder. Det är Gud som regerar. Det återkommer inte mindre än 3 gånger i de här verserna. Att det är den högste som råder. Det är himlen som har makten. Och när vi börjar se bortom oss själva och förstår att Gud är skaparen och frälsaren, då faller andra pusselbitar på plats. Det vilar inte på dina axlar. Det är Gud som råder. Och i samma stund som det här händer så sker andra saker. Det är rakt igenom positivt. Han får sitt förstånd tillbaks. Han återfår sin härlighet. Hans rådgivare och stormän, de kommer tillbaks till honom. Han hade varit en besvärlig människa att leva nära. Hans högmod hade gjort det svårt att vara med honom. Men när han börjar relatera till Gud så öppnar sig också relationen till andra. Isoleringen bryts. De nära relationerna återupprättas. Och i sin barmhärtighet och omsorg så tar sig Gud också hand om denna krigarkung. Och han rehabiliterar hans själ så att han kan leva i nära relationer. Gud tar sig an honom så att han också kan leva till Guds ära. Det sker inte över en natt. Det tar tid, men det sker. Så inte undra på att Nebukadnessar, ja, det slutar med att han prisar och ärar och upphöjer himlens kung. För alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta. Och han kan ödmjuka den och dem som vandrar i högmod. Han kan. Han förmår ställa till rätta. Han förmår vägleda. Han förmår att hjälpa och behandla den som vandrar i högmod. Gud är ute, sa jag alldeles inledningen, efter att försona allt med sig. Berättelsen om Nebukadnessar kan läsas som en skildring av hela mänskligheten. Vi människor, vi har fallit till korta. Vi har gått vilse på grund av vårt högmod. Men Gud upprättar. Gud söker upp och talar och vägleder. Gud upprättar. Därför förtjänar han vår lovsång och tillbedjan. Så hälsningen till oss är som alltid från Jesus. Kom. Det gäller dig och tänk det gäller mig. Och vi får ställa oss inför honom och stämma in i lovsången till den Gud som vill oss vårt bästa. Vi står upp tillsammans och så sjunger vi ut en enkel bön om att Jesus kom och var centrum. Och som alltid när vi samlas till gudstjänst så kommer vi med saker i våra hjärtan. Och det får vi också bära till Gud. Du får gå till vår böneplats idag. Stå stilla, tyst i bön vid korset. Kanske tända ett böneljus. Du kan stå och sjunga och be där du är. Eller söka dig till vår förbönsplats där någon av våra förebedjare ber med dig. Här är vi just nu. Tack att du har talat genom bibelordet. Gud, jag ber, gör oss till människor som återspeglar din härlighet. Rena oss från all bortvändhet, allt högmod. Och låt ditt hjärta allt mer slå i våra hjärtan.